En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Vid sjön Trasimene så gillar då Hannibal en fälla som blir väldigt känd. Återigen så har han som taktik att terrorisera omgivningarna tillräckligt mycket för att locka fram en romersk offensiv, eller att de gör första rörelsen, så att säga, första stöten. Och så gillar han en fälla vid den här sjön, så han får in den romerska hären, låser deras flyktvägar och sen så överfaller han helt enkelt medan de har sjön i ryggen.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved i vanlig ordning.
Och det här är Martin Hårdstedt. Jag sitter på ett varmt hotellrum i Oslo. Jag har varit på arkivet idag. Jag är på oerhört gott humör.
Ja, det märks. Du sprudlar, Martin.
Ja, och från arkivet, som ju var faktiskt... Jag har varit nere i landsförräderihandlingar från andra världskriget. Norsk motståndsrörelse håller jag på med. Till dagens tema... Andra puniska kriget.
Ja, det är ett långt avstånd. Men det finns många intressanta likheter. Jag vill säga att det här som vi ska snacka om nu, det är ju det andra puniska kriget. Det är ju känt framför allt för den här Hannibal, som säkert många har hört talas om, och hans legendariska vandring i landinvasion av den italienska stöven. Det är ett ämne som egentligen är allt som har återkommit, liksom en av de mest militärhistoriska, kanske mest framträdande typ av krig och händelser som... Jag vet inte om det finns något lika egentligen. Det skulle vara trojanska kriget. Eller ja, peloponnesiska kriget möjligtvis. Ja. Alltså, det är som liksom, mytomspunnet. Möjligtvis att andra världskriget är den enda liksom, som kan...
Enda stor myt.
Ja.
Men du tänker
och det, jag måste säga, det känns ju lite nästan som att man läser om Sagan om ringen. Jag tror att jag har sagt det förut också när vi håller på med första puniska kriget som...
Peter, inte ja. Sagan om ringen, kan du inte jämföra med puniska krig?
Ja, men lite. Alltså, så här, när man betraktar så här i efterhand, och också när vi betraktar källorna, vi vet så lite. Det är ju några romerska historiker som har beskrivit det här, framförallt en som heter Polybius. Det är i princip hans analyser av det puniska kriget som det mesta är baserat på. Och det får ju lite av den här karaktären. Det är ju väldigt mycket andrahandskällor hela tiden. Och så var det ju även när vi gick igenom Alexander den stores stora fälttåg.
Men jag säger okej. Jag säger okej för att jag är på så gott för att det är på så gott humör. Men det jag ska lägga till. Det jag ska bara vilja lägga till här. Det är att Kanae slaget, det är ju det du pratar om 216.
Ja. Jag har ju faktiskt gjort ett avsnitt tidigare om Kanae.
Det har vi. Det har varit med i alla fall. Ja. Men den dubbla omfattningen, det är ju det vi pratar om.
Exakt, och vi kommer återkomma dit. Men jag tänker att det kanske blir lite mer kontext i det här. Och lite mer en diskussion om just Hannibal och så. Hur som helst, vi lämnade den här konflikten med fredsfördraget 241 före vår tideräkning, Martin. Känner du bekväm med före vår tideräkning?
Exakt, från när räknar du alltså?
Från år noll. Men och konsekvenserna av det här fredsfördraget var bland annat, och som vi ska komma ihåg här nu, att Kartago bland annat inte tilläts ha någon flotta. Och de fick också ett jättestort krigsskadestånd och de var tvungna att köpa tillbaka sina krigsfångar samtidigt som de var tvungna att lämna tillbaka så att säga, gratis deras krigsfångar som de hade tagit från de romerska herrarna. Så det här blev en ekonomisk katastrof för Kartago som också fick stora politiska följdverkningar, så det blev ett slags inbördeskrig. Men under den här konflikten då så passade Rom också på att helt enkelt annektera en slags Anschluss Sardinien och Korsika, två öar som ligger väster om Italien. Och detta blev också deras första riktiga provinser. Det vill säga att de band inte dem till sig i termer av allianser eller diplomatiska förbund som man tidigare har varit väldigt skicklig med att göra, utan här blev det liksom de första romerska riktiga provinserna.
Och bara för att understryka det, att märkligt nog att romarna ju kanske aldrig blir ett sjöfararfolk, men som du säger, att skaffa sig liksom nu en sorts marinkompetens här, som ju kommer att ha stor betydelse för det vi ska prata om idag, inte minst.
Exakt, ja, det är ju så att på engelska finns det här uttrycket tables are turned. Det är ju lite så det har blivit här nu, att det är Rom som har tagit över makten över havet. Under den här perioden då så försöker man på Kartagos håll då, framförallt är den här barksidiska familjen och Hannibal. Vi har tidigare diskuterat Hamilcar Barcas som är Hannibals fader, som krigade på Sicilien under det första kriget. Men den här familjen och med den kartagiska statens stöd så försöker man etablera sig i Spanien och utnyttja de resurserna som finns där. Och man har samtidigt kommit överens med romarna om att man ska hålla sig söder om floden Ebro och romarna ska hålla sig norröver. Rom på sin håll under den här perioden söker sig norrut och expanderar norr och väst och hamnar i konflikt med de keltiska stammarna där, som är väldigt blodigt och man är väldigt rädd för dem sen tidigare. Man har ju en historia av vad faktiskt en av de tillfällen tidigt i historien då Rom har blivit plundrat och bränt är ju faktiskt på grund av de här keltiska stammarna, 390 tror jag, före vår tidräkning. Bara understryka det, Martin. Det här gör ju då att det andra puniska kriget får en liten annan geografisk orientering än vad vi såg i första puniska kriget. Och så nu handlar det mer om de här nordvästra delarna av Medelhavet och den norra Medelhavskusten. Så den här landinvasionen som Hannibal då är känd för när han tar sig igenom Alperna, han går längs med det som idag är Frankrike och sen så in i Schweiz och ner i Italien. Den är inte så udda som man kanske kan tänka sig för Kartago, utan de har etablerat sig i Spanien sedan lång tid. Det som driver igång den här konflikten slutligen, det är Saguntum. Det är en stad som finns, tror att det var norr om Valencia. Så ganska mitt på den spanska östkusten. Den här staden då försöker binda sig till Rom för beskydd. Och det här tolererar inte Kartago. Så att det här är också någonting man har stridit om i historieskrivningen lite grann. Om vem är det egentligen som startar det andra puniska kriget? För det är faktiskt Hannibal som gör det första militära manövret, så att säga. Han ockuperar Saguntum och sätter igång och den här konflikten. Men det är som det är samtidigt som det är Rom som gör krigsförklaringen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
En sak där lite, den här Hannibal. Jag vet ju att du är lite... Är du beundrare av Hannibal?
Ja, det är svårt att säga beundra. Nej, men det är en sån intressant karaktär. Alltså.
Ja, och det är ju så att om jag nu har förstått det rätt, och det är ju nu med källäget här naturligtvis då, också, men han tar sig redan som 9-åring till Spanien av sin pappa och lär sig där väldigt tidigt att helt enkelt bli militär. Härförare, så kan man väl uttrycka det. Han får väldigt, väldigt gedigen och praktisk liksom, utbildning, om man uttrycker sig så. Och en annan sak, om man nu ska tro källorna, så inympas ju i denna yngling då ett hat mot romarna.
Ja.
Ska man våga tro på det?
Ja, alltså, jag vet inte hur mycket. Återigen så får vi tänka då på de här, vilket källäge vi har. Att det här är ju Polybius analys av Hannibal egentligen. För Hannibal har inte själv lämnat efter sig någon typ av dagbok eller några krönikor. Så vi vet faktiskt inte. Men det är ju någonting som man har sagt då, att han har drivits mycket av det här psykologiska. Och det är väl intressant på ett sätt då, för det här säger ju lite om hur Kartago styrs. Att den här barkidiska familjen i Kartago, det är lite de som håller i trådarna. Och så länge det går bra på slagfältet så ska det väl fungera, så har de Kartagos stöd. Men,
Man kan väl säga så här att 218 så att säga när kriget, ja, man brukar ju sätta det i året då, före Kristus. Då är Hannibal allt att döma 29 år och en redan väldigt erfaren militärbefälhavare. Det kan man väl i alla fall konstatera.
Absolut, så, och det är nu är det. Som han fattar det här beslutet då, att gå över floden Ebro och in längs med norra Medelhavskusten med då en ganska dåtidens mått med ett enorm styrka, får man väl säga. Man säger, alltså vi pratar lite om det här när vi försnackar lite om liksom det här med siffror, va? Det är så svårt.
Det
verkar som att men det verkar som att det finns någon slags konsensus om mellan 40 till 50 000 infanterister. Cirka 9000 kavallerister. Och sen har jag sett siffror mellan 37, väldigt specifik siffra, upp till 80 sådana här stridselefanter. Då. Och det är de som man oftast refererar till i den här vandringen över Alperna.
Ja, och just den där siffran 37 som du säger, att man menar att när han kommer ner då på påslätten efter att ha passerat Alpen, då har han 37 elefanter kvar. Det kan man ju skratta lite
åt. Okej, är det därifrån? Okej, men det förklarar lite varför. Men då har han förlorat ungefär hälften på vägen dit.
Men då tänkte jag ställa en fråga här nu. Hur har han tänkt sig nu då, det här Hannibal? Har han en plan? Har han en strategisk plan, eller... Hur tänker Hannibal?
Ja, det här är ju en bra fråga då. Vad är det egentligen för mål som Hannibal tänker sig uppnå med detta? För att det är ju som vi sa tidigt här, att Kartago har ju ingen flotta egentligen som kan understödja honom när han väl kommer till den italienska halvön här. Så att det här anfallskriget bygger ju på att det här ska gå över ganska på en gång. Och målet är ju egentligen då att förmjuka Rom på samma sätt som de upplever att Kartago har blivit förmjukat, och bryta upp deras hegemoni över den italienska halvön genom att bryta upp de här olika allianserna mellan stadsstaterna som finns här. Och om ni lyssnarna kommer ihåg hur vi diskuterade första puniska kriget, så var det ju en av orsakerna till att det överhuvudtaget bröt ut. Det var ju de här skiftande allianserna mellan bland annat de södra grekiska stadsstaterna på den italienska halvön. Taras, eller Tarentum som det ibland heter. Och Syrakusa, Messina. Och det är det här man vill bryta upp igen, så att de kommer loss från Rom, och då tänker man sig att man återigen ska kunna ta makten över Medelhavet. Det är väl så långt man kan beskriva krigsmålen egentligen, men de är inte så tydliga. Det handlar inte om ett elimineringskrig eller att man ska fullkomligt förinta Rom, utan det handlar om ganska begränsat Så tolkar jag det.
Men jag uppfattar att han har ju en tanke om att han med en överlägsen professionell armé tänker sig att han ska liksom genomföra någon form av alexandersk metod, det vill säga sparka liksom upp dörren på det här romerska riket genom att besegra dess arméer och framförallt då, vinna segrar som gör att de allierade till romarna övergår. Ja. Så det är väl en form av, det skulle man väl kunna kalla för en strategisk tanke då.
Det finns någon slags divide and conquer här i bakgrunden att ha också man tänker sig att...
Och då är ju frågan om han inte tänker sig liksom ett... Jag kan ju hålla med om att han kanske inte har det som först primära målet att förinta romarna. Men i det där ligger att man tycker att den logiska följden av det där skulle ju vara att man krossar det romerska riket. Eller trycker tillbaks det i alla fall. Då. Men, så det där är ju hans idé. För man kan ju fundera annars på varför för man en armé runt på det där sättet utan, som du säger, självklart ha möjlighet att understödja den sen. Men han har ju den där tanken där just. Och också att han då ska liksom operera, som det brukar heta, på de inre linjerna. Då har vi haft det begreppet uppe. Det var ett tag sedan vi tjatade om det faktiskt.
Ja, men det var länge sedan jag faktiskt hörde
att
säga det.
Att han liksom kan möta flera motståndare i olika ring från en central position. Då. Så att det är väl bakgrunden där. Men vi kan ju inte tränga in
han bara surrut. Kan lägga till också att han har ju ingen typ av belägringsmaskiner med sig att använda av någon vikt egentligen som kan hjälpa honom. Så, och han är inte heller känd för att vara en skicklig belägringsstrateg. Utan den här första belägringen av Saguntum tog ganska lång tid. Det var inte så att det var särskilt lyckad heller. Att, ja, men nu är han i alla fall här. Och då har vi tre stora slag egentligen, eller bataljer, som lite grann kännetecknar den här första invasionsförsöket eller invasionen av
den första fasen kan man väl säga.
Ja, första fasen fram till 207 före vår tidräkning ungefär. Och då är det den första som är, och de har en del gemensamma nämnare, så det är vi ska ta upp det. Och det är intressant här, för det finns en del likheter och så längre bak i tiden. Men det första då, det är precis när man kommer över, närmar sig floden Po. Och floden Po, den går som ett horisontalt streck egentligen under i den här
under Alperna.
Ja, under Alperna, precis. Och den här slätten som är här, va? Så är enorma slätt, eller det här området som är under Alperna. Det går som ett horisontalt streck bara rakt igenom här. Och väldigt många bifloder. Och här möter man då det romerska svaret på invasionsförsöket. Och det som Hannibal då blivit känd för här, det är att han genom att terrorisera landsbygden här i området lockar över den romerska herren över floden Po för att sen anfalla och trycka upp dem mot den här floden när de har den i ryggen. Han har också sin väldigt kära bror med sig, Hanno, som hjälper till och gör ett överraskande flankerande kavallerianfall här som har gömt sig en bit bort. Och det här leder till en formidabel slakt då. Det är väl det man kan säga. Sen är återigen det här med siffrorna. Det sägs då att Hannibal förlorar ungefär 5 000, och på den romerska sidan så är det knappt 10 000 som överlever överhuvudtaget. Så exakt hur många de förlorar, det är svårt att säga. Men det är otvivelaktigt så att Hannibal vinner det här utan problem. Och sen går han i vinterläger här. Och vilar ut sina trupper. Och istället, någonting som kännetecknar den här kampanjen är väl att han hela tiden försöker överraska den romerska motståndet här. Så att han istället för att gå rakt mot Rom härifrån, så kommer han istället att ta en västlig eller östlig rutt längs med kusten. Men detta betyder också att han kommer att ha en del problem när han går genom våtmarker. Men när han tar sig igenom det här området så har han en väldigt fördelaktig position ganska nära Rom. Och nu kommer vi till den andra stora tillfället, och det är den här sjön Trasimene.
Just det. Får jag skjuta in en sak?
Ja, skjut in en sak.
Nej, men för att vi kanske tappar romarna här lite, kommer jag just på.
Ja.
Det är ju så att Rom svarar ju genom att sätta upp två stycken arméer. Och deras idé här för att hantera nu det här Hannibals, det är att man tänker att vi skickar en till Spanien och sen försöker vi skicka en till Afrika. Det är deras idé. Men de blir ju tagna på sängen att Hannibal plötsligt står i Italien. Eller hur? Det är ju så. Så det kan man ju bara...
Ja, just det. Du menar i inledningsskedet.
Precis,
va? Ja,
och det lustiga är ju då att Scipio, den äldre, och inte den Scipio som sen så småningom faktiskt kom ju här i slutet på det här skenet, besegra Hannibal i Afrika. Men han är ju på väg sjövägen mot Spanien, inser att oj, Hannibal är ju redan i norra Italien. Så han går tillbaks och jagar i kapp. Och där utspelar sig, som du säger då, det här första slaget då. Och sen har vi den andra armén här nu, som är på väg där vi nu är. Under en annan fält här då, som nu kommer att gå på pumpen, eller hur? Det kan vi släppa. Så där är vi nu, som ju aldrig kommer iväg till Nordafrika. Därför man kallar ju hem den snabbt. Alltså det är liksom romarnas idé där. Och det kan man väl egentligen säga att det är ganska liksom flexibelt svar på det. Men det är ju stora avstånd. Vilken operativ plan. Vi sätter in en armé i Spanien, vi sätter in en i Afrika. Och de här två romerska arméerna här, då består ju av ett annat soldatmaterial än det Hannibal har att jobba med. Det är ju medborgarsoldater och faktiskt, som ju Hannibal tycker, amatörer. Och det visar väl kanske sig vara det. Det har ju redan nu avgjorts ett slag här till Hannibals fördel. Men där är vi ju nu. Och vad händer där nu då, Peter?
Ja, jag får tillägga här också. Det är väl att den romerska filosofin vid det här läget är ju också en direkt konfrontation med Hannibal och Kartago.
Ja,
att man tänker sig att man ska komma till ett ordentligt avslut, till att förgöra den motståndarstyrkan i någon slags klausewitzsk mening, antar jag. Och det är ju det här som sen kommer att förändras. Men i alla fall vid sjön Trasimene så gillar då Hannibal en fälla som blivit väldigt känt. Återigen så har han som taktik att terrorisera omgivningarna tillräckligt mycket för att locka fram en romersk offensiv, eller att de gör första rörelsen, så att säga första stöten. Och så gillar han en fälla vid den här sjön, så han får in den romerska hären, låser deras flyktvägar, och sen så överfaller han helt enkelt medan de har sjön i ryggen. Ungefär ett liknande scenario som uppe vid Po, Trebbia. Så att det är ungefär och liksom förintar motståndaren på det här viset. Det blir inte mycket kvar. Jag tror att även den här konsuln då som...
Det är ju så, ja, för det ska jag skjuta in. Det är ju den tredje armén här till och med.
Ja,
det är så, det är så rörigt här. Så att de här två första arméerna, de besegras ju som du säger där uppe på Vitisinius och Trebia. Sen så stampar man fram en armé till. Och det är den som nu går på pumpen här.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Efter Trasimena här nu så börjar man ju inse på den romerska sidan att den här taktiken man har kört med har vissa problem. Men man har fortfarande olika falanger i Rom då som vill lite olika saker. Men då är det en konsul här som tar makten efter mycket om och men, som heter Fabius Maximus. Han då lanserar en slags containment-politik, kan man väl säga, eller en slags containment-förhållningssätt, där man tänker att man ska inte söka direkt konfrontation med Hannibal. Och han blir diktator 217. Men han har lite problem att förankra den här politiken, för den anses vara lite feg. Och den är inte så modig och inte så ärofull som man tänker sig att Rom ska vara. Vilket leder till att han faktiskt blir petad från den här. Då är det en annan som heter Caius Terentius Varro som tar över.
Och han är, då, är en sån här direkt anfallare så att säga.
Exakt, och han söker då en direkt konflikt. Han är och fyllt slutgiltigt slag med Hannibal. Och det är detta som då leder fram till det som har blivit känt som Cannae 216.
Just det.
Vill du dra, jag vet att du är sugen på Cannae, Martin. Kan du dra huvuddragen i den här? Jag tänker att du har det liksom i bakfickan.
Sugen, man är väl alltid sugen på Cannae.
Ja.
Nej, men det här har ju blivit ett klassiskt slag. Och där är, som du har sagt här, bakgrunden är ju det att romarna bestämmer sig för ett slag igen mot Hannibal. Och utan att dra alla detaljer här så kan man väl säga så här att romarna är ju numerärt överlägsna. Det är ganska spännande faktiskt att de är det. Sen exakt hur många de är, det är ju alltid svårt att fastställa. Men det är ju nästan ett förhållande 1-2. Faktiskt. Det är så pass stor skillnad om vi ska tro historieskrivningen. Och förenklat kan man ju säga då att romarna, de grupperar ju sitt tunga infanteri, sina legioner på en linje, och sen har de kavalleriet på flankerna. Men det intressanta är ju hur Hannibal tänker här då. Hur ska han hantera nu det här? Han vet att han har en kvalitativt bättre armé, eller hur? Så är det ju. Och då gör han så att han formerar sitt infanteri då i en, skulle man kunna säga, bland annat då spanskt infanteri från den delen av sitt rike i liksom i en båge. I en spänd båge. Eller en halvmåne med rundningen mot romarna. Och sen på kanterna har han då tungt infanteri som han litar på, och dessutom sen kavalleri då på båda sidor. Som han ju vet är överlägset romarna. Och vad händer här nu då? Romarna lockas att anfalla i centern. Och det här tycker jag är fascinerande, att Hannibal vågar chansa här, eller hur? För man skulle ju kunna tänka sig att den här romerska överlägsenheten, det har jag funderat alltid på där, att den hade ju bara med sin blotta tyngd bara kunnat liksom trycka sig igenom där i mitten. Men det blir ju inte så, utan man faller ju tillbaka i mitten, och sen vid ett bestämt givet ögonblick så bestämmer man sig för att försvara. Hålla det där man står, och då har man ju buktat ut åt andra hållet plötsligt. Och sen sätter man då in anfall på flankerna då. Både med det tunga infanteriet och också inte minst med det tunga kavalleriet. Och väldigt enkelt uttryck kan man säga då att man besegrar det romerska kavalleriet, och sen gör man en dubbel omfattning helt enkelt med kavalleri. Och till viss del då med det tunga infanteriet på kanterna. Och sen då är ju frågan hur många som dör då på det här slagfältet. Det här finns ju stora skillnader i siffrorna. Allt från 80 000 va? Ner till någon som jag tror till och med har gjort beräkningar som ligger under 20 000. Men man kan väl fundera lite på, det är varmt, det är sol, det är sommar. Vilken fruktansvärd strid, för alla de här antika slagen, de slutar ju alltid med strid man mot man.
Och jag tycker att det finns ju något intressant om man tittar på de här tre stora konflikterna. Att Hannibal söker ju hela tiden den här positionen att innesluta och förgöra.
Ja, egentligen. Om han nu, har han den planen?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det är inte helt, alltså, det är inte så att den här taktiken är inte helt unik. Eller det finns ju någonting intuitivt logiskt i att det är så man kan göra för att så här, innesluta en fiende också och avsluta en konflikt. Va? Men det som jag tycker är intressant är vad man jämför lite längre bakåt här då, med Alexander den store och hans kavalleritaktik. Och de slagen vi såg där är ju, för att belysa skillnaden ändå mellan Hannibal till exempel och Alexander, att Alexander sökte ju egentligen en lucka i mitten ofta. Han lockade fram med flankanfall en glipa någonstans i mitten där han körde in sina kamratryttare.
Alexander
den store, ja, så söker han ett avgörande mot den centrala punkten i mitten egentligen, där befälhavaren befann sig, och liksom körde in ett spjut där.
Ett genombrott.
Ja, precis. Och Hannibal har en mer omslutande taktik, va, som jag tycker är en intressant skillnad. Och det har väl delvis att göra med att han, att legionärerna, jag tänker att det är betydligt svårare motståndare, alltså så att bryta igenom i mitten. Hannibal har ju också en uppdelning mellan tungt och lätt kavalleri, som är lite intressant. Att han har ju faktiskt två stötar av kavallerister egentligen. Först det tunga och sen det ännu lättare som kan gå hela vägen bak.
Hela vägen runt, ja. Ja. Och sen är det ju svårt med det källmaterial och hur den här liksom omfattningen sker då. Men att det också tycker jag är intressant att det finns också ett visst en ingrediens där, att det också är ett tungt infanteri som trycker på runt och omsluter romarna. Och sen klart att sen blir det ju svårt för romarna att göra någonting, och här stupar ju faktiskt till och med då den här konsulen Paulus. Och väldigt få kommer från slagfält. En som faktiskt överlever här med delar av, jag tror att det är den andra legionen faktiskt. Det är ju den äldre Scipio, som jag har varit elden tidigare här. Han, det är ju han som ska skickas till Spanien. Han som ju lider nederlag, som du säger, på floden. Den Scipio den yngre. Han som sen så småningom kommer ju faktiskt bli Hannibals besegrare. Han är med här, överlever faktiskt. Men hur det än är med det här så kan vi ju bara konstatera att det här är liksom den här dubbla omfattningen förintelseslaget vid Cannae. Det är någonting som sen mytologiskt skulle man väl nästan kunna säga teoretiskt har spelat väldigt stor roll i militärt tänkande. Efter 216 så har alla fält här att liksom velat uppnå det här förintelseslaget, den dubbla omfattningen. I inte bara taktisk mening på slagfältet utan också i operativ mening. Faktiskt. Och det återkommer så sent som under till exempel planeringen inför första världskriget, så finns ju sådana här tankar fortfarande. Så att, spännande, så att det är inte bara så att slaget i sig, som du säger, är intressant, utan också som tanke, om man uttrycker sig så.
Ja, han har blivit på något vis sinnebilden för den här taktiken.
Den totala segern.
Ja. Visst. I alla fall, den romerska hären är förintad.
Igen,
för tredje gången. Va? Och Rom är i upplösningstillstånd egentligen. De har förlorat sin konsul och man vet inte riktigt vad man ska ta sig an och vad händer. Och den stora frågan då är ju, vad gör Hannibal? Och det är ju här som är, han förlorar. Han vinner slaget så att säga, men vinner inte kriget.
Eller förstår han, inte att utnyttja en framgång.
Nej, precis. Mm. Det är lite elakt att säga det, att han inte förstår det. Utan det är ju, då får vi titta tillbaka återigen på vad hans krigsmål var här. Va? Som vi pratade, han var ju ingen belägringskonstnär och han hade inte med sig de här resurserna för att kunna klara av en belägring av Rom, som är en formidabel motståndare i den bemärkelsen. Alltså det är inte en enkel stad att ta. De har byggt en väldigt massiv mur också som är svår att ta sig igenom. Och han har inte heller det logistiska stödet från via havet, så han kan inte forsla in maskiner som kan hjälpa honom. Så det här är ju intressant då, att det blir ju ingenting av det.
Mm. Men det är ju spännande passus där liksom, att den här kavalleribefälhavaren, den här Marahabal, han ber ju om att han ska få gå med kavalleriet mot Rom för att just undvika det där, som du säger, den här belägringen som man vet att man inte har kapacitet att klara av innan romarna får klart för sig och kanske tar Rom med överraskning. Men där blir han ju stoppad. Det är ju då det fälls det här omdömet just att
ja, precis. Jag har sett Hannibal, flera olika översättningar. Ja, men det
går ju ut på liksom att Hannibal vet hur en slipsten ska dras och hur man vinner ett slag, men han vet inte hur man utnyttjar en seger. Och det är många som har fått det omdömet i världshistorien och militärhistorien. Man brukar ju säga om Karl XII, han var ju mannen som vann slagen och förlorade kriget, till exempel. Mm. Så att, nej men det är visst, men på romersk sida då blir det ju så att nu förstår man ju att man måste byta.
Precis, det här Fabius Maximus kommer tillbaka, han tar tillbaka makten, han hamnar nu i politiskt centrum igen, va, och hans containmentpolitik blir nu den enda rimliga, och det här Cannae blir ju som en slags vändpunkt för Rom på det viset att man accepterar att det är omöjligt att möta Hannibal på fältet på det här sättet, utan de måste övergå till en slags indirekt krigföring. Och då gör man ju det, så vad jag tyckte var intressant som du bröt in med här i början när du sa liksom deras taktik från början, man går mot Spanien och sen går mot Kartago. Det är ju det man gör också. Det är precis det man gör. Återigen så tar man sig mot Spanien för att bryta av de Hannibals logistiklinjer via land, för han har ju ingen annan försörjning egentligen. Och man bestämmer sig så småningom också att gå direkt mot Kartago. Så det är ju, man lägger ju tillbaka egentligen i den taktiken som man har tänkt från början, vilket är intressant
men,
här.
Men efter att man ju egentligen har hållit sig undan Hannibal fortsättningsvis. Mm. Visst är det så att Hannibal befinner sig 16 år på den italienska halvön. Det är ganska fascinerande.
Ja, absolut.
Och sen tänkte jag på, jag kan inte låta bli den här Fabius, alltså, på engelska, the delayer.
Ja, förhalaren.
Förhalaren, och det säger så bra om hans taktik, att han väntar ju ut helt enkelt Hannibal.
Och det är så slut, svårt för...
Ja, jag bara säger att det är ju så många år, det går ju så lång tid här. Ja. Vi beskriver ju det här nästan som något andra världskrigsförlopp här. Men så är det ju inte, det är ju år, det går ju år hela tiden innan de här besluten fattas. Sen är det ju så också nu att nu börjar ju romarna lära sig. Det är inte längre så att man har en amatörarmé. Vi har den här Scipio, den yngre nu då, som ju är den befälhavare som sen så småningom kanske kommer att kunna faktiskt möta Hannibal och besegra honom. Och då börjar man ju växa idén här så småningom att ska vi våga nu då kliva på och anfalla Kartago på Nordafrika? Och då tänker man ju sig att man kringgår liksom Hannibal i någon mening och tvingar liksom Hannibal till att ge sig hemåt, så skulle man ju kunna uttrycka det. Så det måste ju ligga bakom det. Men det tar ju många år innan man kommer så långt att man vågar det, eller hur?
Precis, mellan Cannae och den här slutgiltiga vändpunkten så går det ju 10 år ungefär. Faktiskt, det är ju 207 som sägs vara liksom ett ödesår för det här kriget. För då dödas Hannibals bror, Hanno, i Spanien. Och det sägs då enligt källorna här att de kapar av huvudet på Hanno och skjuter in det i Hannibals läge med en katapult. Ja, jag vet inte, sanningshalten är den där. Trevligt. Kan man men ifrågasätta. Men att det skulle ha... Och så påstås då att detta skulle haft så allvarliga så psykologiska konsekvenser för Hannibal, som var väldigt förtjust i sin bror och som också var på detta eventuellt ett slags hämnd fälttåg för att hämna sin far liksom, som hade dödats av romarna och så. Så att det där sägs vara en sån här vändpunkt då, och i både någon slags psykologisk och logistisk bemärkelse, att han är bara till slut börjar tappa liksom taget om det, sin status på den italienska halvön. Men jag tycker att det är någonting man skulle kunna, eller vill du lägga på?
Nej, jag skulle bara säga att Scipio, han lyckas ju just ta, som du säger, Spanien, så 200 då fyra så kommer han sen så småningom att få landstiga på Afrika. Men 205 så kommer han tillbaka efter den här segern liksom i Spanien. Då han inte bara med militära medel utan diplomatiska medel också börjar liksom undergräva Kartagos ställning med sina allierade. Det här kommer visa sig vara väldigt betydelsefullt när man väl sen landstiger i Afrika. Så att han till och med utses då till konsul då för ett år. Det tycker jag är så spännande. 205 då. Och det gör ju att han har ju maktposition, den här Scipio, med de här segrarna i Spanien i ryggen, som gör att han kan påverka nu en omläggning av den romerska strategin, får man väl säga, i kriget då. Så det är två saker som samverkar här. Romersk framgång och sen, som du säger då, Hannibals bakslag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi kan ju avsluta den här konflikten med också säga då att det som blir dödsstöten, det är ju just det här att invasionen av Kartago som Scipio leder tvingar ju också Hannibal att slutligen lämna den italienska halvön, tvingas tillbaka. Och det här slaget vid Zama,
det är ju avslutningen på egentligen andra puniska kriget. Och det är liksom, tycker jag, lite sorglig avslutning på Hannibals fältherre. Vad ska man säga?
Ja, är det inte lite så att han drabbas egentligen av samma taktik som han själv har egentligen använt sig av i Italien? Ja. Att den här konflikten som uppstår runt om Kartago driver fram en kartagisk rörelse eller en offensiv, så att säga. Och man hamnar i en liknande sån här omslutningsfälla egentligen.
Mm, och att hans allierade börjar överge honom faktiskt.
Ja.
För i det här slaget då vid Zama, som ju står väldigt nära Kartago ska vi säga då. Där är det ju så att plötsligt har romarna en sak som de inte har haft tidigare. Nämligen att de har övertag när det gäller kavalleri. Och det gör ju att trots att den kartagiska då linjen med elefanter. Och det tycker jag också är en sån där detalj i slaget vid Zama. Då öppnar romarna egentligen bara öppningar helt enkelt. Farvägar för de här elefanterna. Så när elefanterna anfaller bara öppnar de sig. Så släpper de förbi elefanterna och så fyller de på. Och sen anfaller de kartagerna. Och dessutom besegrar det romerska kavalleriet nu då. Därför att man har fått över sig då bland annat några av de mest förnämliga delarna av det kartagiska kavalleriet, numidierna. Som plötsligt strider för romarna. Som kör iväg, besegrar snabbt det kartagiska kavalleriet, återkommer till slagfältet och precis som du är inne på då, kringgår. Kanske inte fullständig kanaisk dubbelomfattning, men någonting liknande. Och så lider Hannibal nederlags, som du säger, lite med samma medicin som han själv har använt, eller hur?
Men talar inte det lite grann för att, att vi har kanske överskattat hans taktiska geni? Har det funnits, så jag tänker att det måste finnas ett behov också från den romerska liksom historieskrivarnas sida att också framhäva honom som en briljant taktiker som man sen kan besegra. För den här omfattningsstrategin som vi har pratat om, den är ju liksom inte, den är inte så unik egentligen. Det är bara att den lyckas väldigt bra vid Kanae.
Så kan man ju säga. Ja. Och det lyckas för kanske, medan Zama, det är ju mer att om jag uttrycker mig så nu, normalt slag, jag vet inte om det begreppet finns. men alltså, det är ju inte något spektakulärt egentligen då, i den meningen. Men en annan reflektion man kan göra är ju att en fältherre ju ändå kan ju inte trolla med knäna. Man har ju det material man har, och han har inte samma kvalitet, han har inte det tunga kavalleriet längre. Och han kanske tänker i de banorna fortfarande som om man hade det. Och det är väl kanske där som man kan lära sig någonting här, att aldrig låsa fast vid någonting som har varit, utan alltid vara beredd att tänka nytt. Det är ett nytt slag, och då kanske Hannibal skulle ha utvecklat ännu någon ny taktik eller någonting. Kanske var elefantanfallen det, men det visade sig att det oskadliggjorde ju romarna. Så att men det är spännande, sen så vet vi ju inte exakt vad som händer, men klart är ju i alla fall att Kartago från att ha varit ett västmedelhaviskt rike, eller hur va? Så får man väl säga. Dominerat västra Medelhavet. Nu plötsligt blir någon form av Konstantinopel, och då tänker jag liksom en stad med ett litet kringland. Det är väl inte att gå för långt helt, att säga det.
Ja, som absolut tappar sin slutgiltiga liksom ställning. Det blir ju dödsstöten på många sätt. Nej, kriget är inte riktigt slut än, men absolut. Som jag tycker en intressant reflektion här är ju också svårigheten. Vi har pratat lite om det här med lojaliteterna. Varför Hannibal har ju var svårt att knyta till sig de här italienska stadsstaterna. Han får ju inte med sig dem på sin sida, och det är ju detta som eventuellt då leder till det här slutgiltiga förlusten. Och det ser vi ju också i Kartago, att även där tappar man ju så här fästet om de som ska ha varit hans allierade. Och det där har man ju gjort sak av i modern tid också, för det där är någonting som återkommer i vissa strider. Bland annat så läste jag en analys om kriget i Irak och det här, och Afghanistan, ut liknande perspektiv då, att NATO och USA allierade sig med de här kurdiska grupperingarna till exempel. Men det fanns andra minoriteter som inte ville se ett kurdiskt styre. Och det har man då jämfört då med Hannibal till exempel, som band sig med kelterna då. Men det fanns väldigt många italienska stadsstater här som inte var intresserade av att hamna under keltisk hegemoni. För de hade man en så långvarig konflikt med sen tidigare. Så det här är en intressant dimension av den här också, att Hannibal är ju en skicklig taktiker, men han vinner ju inte det italienska fastlandets liksom hjärtan, va? Han får inte med sig de här, han får med sig några av de här grekiska stadsstaterna, men han får inte med sig hela landet. Och det måste vara svårt att å ena sidan vara frigörare och å andra sidan leva på den här bygden under så lång tid, det som plundrar egentligen. Och det är väl liksom en konflikt genom hela det här fälttåget.
Men om man då ska dra den här slutsatsen då fullt ut, som du säger, det betyder att det här med allianserna, det, om man skulle uttrycka det så, utrikespolitiska spelet, om man nu kan prata om det, har väldigt stor betydelse för krigets utgång. Och att i det här slaget i Zama så visar sig ju detta faktiskt väldigt tydligt, att där har romarna lyckats vinna över allierade som också består romarna med en taktisk fördel, ett tungt kavalleri plötsligt på slagfältet. Det tycker jag är liksom en intressant iakttagelse och slutsats. Mm. Men vi ska väl säga att kriget är ju egentligen inte slut, för det är ju ett tredje puniska krig, och det får vi väl återkomma till, eller hur?
Så vi absolut.
Vi är bara två tredjedelar på vår väg här.
Ja, precis. Vi ska se hur det här utvecklas framöver. Det ska bli spännande. Men vi återkommer till det. Ja. Och så säger vi tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.